Det här är P1, Sveriges Radio. Åldrande studien som gått jorden runt i medier i hela världen. Stämmer det verkligen att vi åldras stötvis?
Att dra generella slutsatser om åldrande i en bredare population, det kan man inte göra från den här artikeln. Och det säger de själva i sin diskussion.
Drönardrevet går igen. När blir medierna en del av viskleken?
Det som först får en spekulation blir som en obekräftad uppgift som sen kanske nästan i någon dag senare nästan kan upplevas i den färdiga intervjun som en bekräftad uppgift.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkommen till medierna. I veckan publicerade Svenska Dagbladet en artikel om en studie som de senaste veckorna fått otroligt genomslag i internationella medier. Studien visar att människor åldras i små skutt. Ett vid 44 år och ett vid 60 år. Men frågan är om man verkligen kan dra de här slutsatserna från studien. Och hur kommer det sig att så många medier, trots forskarnas egna förbehåll, valde att bara köra på? Reporter här är Erik Petersson.
Det här är lite besvärande alltså för två av tre här i studion. Ja.
Så här lät det i TV4s program Efter fem i slutet av augusti.
Du är 33 så du kan andas ut ett tag till. Vi är båda 44. Och nu kommer en ny studie från tidningen Nature som visar att det finns två liksom kritiska perioder i en människas liv då man åldras extra snabbt.
Vi ska återkomma till TV4 för i slutet av augusti gick den här studien varm.
Aging is often thought of as a slow and steady process, but a new study shows humans age dramatically in two accelerated bursts.
I don't know how I feel about this, the whole like you age in two bursts. I don't know if it's because I'm close to one of those bursts or...
I can't wait to watch you go through that. So, no,
CNN, Guardian, Washington Post, Hindustan Times bland många, många andra rapporterade om den här studien.
So what can Eva do? We're gonna
Dr. Patel, good morning. Think I can relate to some of this. Walk us through what changes people.
Ja, det här är så otroligt relaterbara att vi alla blir äldre, fnissade morgonsoffor i medier över hela världen åt i augusti. Men det finns ett problem.
Ja, men jag har pratat med kollegor också inom fältet, så det är nästan så att vi lite raljerar över att det här var liksom första headline på CNN. Så det har ju verkligen varit internationellt jättestor rapportering om den här artikeln.
Där är Sara Hägg, forskare på Karolinska institutet.
Och min forskning handlar om att förstå biologiskt åldrande hos människor.
Kan man säga något generellt utifrån den här studien om åldrande?
Jag skulle vilja säga att man egentligen inte kan göra det så mycket.
I studien har forskarna samlat stora mängder data om varje undersökt individ. Utifrån det har man tittat på olika kategorier av molekyler och hur de påverkas av varandra och över tid. Sara Hägg tycker att den här studien är spännande, men inte av det skäl som den fått så mycket uppmärksamhet för.
Det är väl tanken där att ska man förstå åldrande så vill man försöka förstå de biologiska processerna. Och för att göra det så måste man mäta så mycket som möjligt. Vad är det som sker när vi åldras? Och varför gör det att vi blir mer mottagliga för sjukdomar? Hur hänger allt det här ihop? Och då måste man ju mäta många olika saker och det är det de har gjort i den här studien.
Nej, just det som slagits fast av medier världen över. Att åldrandet accelererar vid två tillfällen, vid 44 och 60 års ålder. Ja, det kan man inte slå fast utifrån den här studien, menar Sara Hägg.
De har faktiskt inte följt samma personer under så lång tid, vilket gör att när de jämför en 40-åring och en 60-åring och en 70-åring så är det olika personer de jämför hela tiden. Och då kan man inte dra så stora långtgående slutsatser som jag ändå tycker att de signalerar i den här artikeln.
Det finns alltså en rad problem med den här studien för att man ska kunna dra några generella slutsatser om åldrande.
Dels har man bara undersökt 108 personer i den här studien. Alla är dessutom från närområdet till Stanford i Kalifornien. Man har dessutom bara följt personerna i en mediantid av 1,7 år. Så när man ska jämföra olika åldrar måste man jämföra olika personer. Bland annat det gör att man inte kan utesluta några livsstilsfaktorer såsom rökning eller drickande.
Dels har de inte den informationen. De har inte mycket information om livsstilsfaktorer från de här personerna. Det gör ju då att det skulle ju kunna vara så att en 40-åring rökar och en 60-åring dricker jättemycket alkohol. Och sen är det de signalerna de faktiskt fångar upp och inte själva åldrandet i sig.
Dessutom har studien i sin presentation över hur stora de här förändringarna är vid 44 och 60 år zoomat in graferna på ett lite speciellt sätt.
Och liksom gjort om axlarna, skalorna på axlarna. Så det är ju ett sätt att liksom, ja, men lite modifiera hur man presenterar saker. Och om man zoomar ut och tittar verkligen på hur stora effekterna är och så, hur mycket, då blir det inte lika tydligt med att det är de här topparna och dalarna. Utan det är ju till och med folk som har diskuterat att ja, men det här kanske, även i deras data, det är ju inom felmarginaler för att vara brus i princip.
Vi på medierna har i veckan pratat med fler forskare i samma fält som påpekat samma brister i studien.
Att dra generella slutsatser om åldrande i en bredare population, det kan man inte göra från den här artikeln. Och det säger de själva i sin diskussion, att man kan inte dra slutsatser till en större mängd människor utifrån det här. Utan det här gäller ju bara specifikt de här personerna som de har studerat.
I Sverige har medier hanterat den här studien lite olika. Både TT och Dagens Nyheter har valt att inte skriva om den. Expressen har skrivit om studien, men då med en tydligt skeptisk kommentar från en forskare som påpekar att man inte bör dra några säkra slutsatser från den. Tillbaka då till TV4 där vi började.
Det här är så jobbigt.
Ja, dessa epoker är då när man är 60 år och när man är 44.
För där, i slutet av augusti, när studien kom, gjorde eftermiddagsprogrammet Efter 5 ett inslag.
Välkommen doktor Mikael Sandström. Du ska få reda ut exakt hur oroliga vi bör vara.
TV4s egen husläkare doktor Mikael gjorde en sit-in.
God kväll på er. Ja, jag tror inte det är så alarmerande. Den här studien är gjord på 100 personer och man har använt sig av mätamolekyler som kanske står för åldrande.
Ja, han är tydlig med att man bör ta den här studien med en rätt stor nypa salt.
Ja, men det tar vi med oss. Men man kan inte göra någon punktinsats då, med andra ord.
Nej, det kan man inte. Det är sällan.
Men bara en vecka senare hade TV4 bestämt sig för att de behövde en second opinion.
Jag ligger ju där någonstans.
Jag ska vara helt ärlig. Jag gick och googlade liksom hur gamla ni är.
Nu var det Nyhetsmorgon istället för Efter 5. Och de tog in doktor Mona istället för doktor Mikael. Och nu var alla betänkligheter om vilka slutsatser man kan dra utifrån den här studien som bortblåsta.
Här när man rejält åldras.
Men det är bara så pangbom så alltså.
Pangbom.
Jag tolkar det som en lite glimten i ögat. För sen om man lyssnar vidare så är det ju ändå så att hon ställer sig själv någon slags retorisk fråga. Vad är egentligen liksom ålder? Vad är livsstil? På samma spår som Mikael är inne på. Jag heter Johanna Tullin-Bratten, jag är programchef på samhällsredaktionen på TV4 och ansvarig utgivare för Nyhetsmorgon och Efter 5 bland annat.
Hur kommer det sig att det drogs så olika slutsatser på respektive redaktion? Liksom?
Ja, precis. Men framförallt så tror jag också att det är två olika experter som har tittat på det. Alltså, doktor Mikael har ju sin kompetens och doktor Mona har ju en annan kompetens. Sen håller inte jag riktigt med, men jag tyckte att båda... Alltså, Mikael är ju, var ju med kanske större eftertryck som han sa att det här är en liten studie och man ska inte dra några förhastade slutsatser. Man måste titta vidare. Och vad är livsstil? Vad är liksom ärftliga faktorer? Vad är ålder egentligen? Så här. Det sa ju faktiskt Mona också. Men hon var ju också mera inne och tittade på studien.
Men trots att det faktiskt inte görs några såna här reservationer i inslaget alls, så framhärdar Johanna Tullin-Bratten med att det gör det.
Jag tycker det framkom i inslaget.
Vilken landade bäst då, tycker du?
Ja, bra fråga. Men jag tycker det är väl bra att man kan ha olika experter som tittar på ett och samma samma ämne.
Även om de kommer fram till helt liksom, olika slutsatser?
Ja, det är väl det. Det är väl liksom någon slags mångfald som är okej. För att jag tycker att båda var ändå reserverade i att så det är en liten studie, man måste titta vidare, det görs mycket forskning nu. Mona var ju inne liksom mera på att man har tittat på proteiner och metabolism och alla RNA, jag kan inte alla termer som hon refererade till, men hon var ju liksom inne på det här, men vad är då faktiskt åldern och livsstil?
Så där då, hör du mig nu?
I veckan skrev också Svenska Dagbladet en text, en intervju med en av huvudförfattarna bakom studien. Och inte heller här fanns några reservationer om vilka slutsatser man kan dra utifrån studiens resultat. Viktor Ander är chef för avdelningen Livet i Svenska Dagbladet. Chef för livet.
Exakt, så brukar jag säga.
Och här känns argumentationen igen.
Min bedömning är som sagt att det framgår liksom av artikeln att det är tidig forskning, det är experimentellt och det är liksom inte ett kunskapsutlåtande från SBU som vi skriver om här. Och vi skriver ju för en väldigt vetenskapsintresserad publik. Mig vetligen så har vi inte liksom fått några reaktioner från läsare som indikerar att vi inte skulle ha nått fram med det budskapet.
Men är det ett bra mått då på att det är en, eller så att säga, garanterar det att det är en bra artikel?
Nej, självklart inte. Liksom. Utan det huruvida det är en bra artikel eller inte är ju en bedömningsfråga naturligtvis. Jag tycker att det är en bra artikel, men det är klart, alltså, det funkar ju inte att vara bara liksom stoppa huvudet i sanden, utan vi är ju alltid ute efter att göra ännu bättre journalistik och se liksom, vad kan vi lära oss av det här då?
Så om vi ska sammanfatta här, du tycker ni ändå landade rätt här. Ni borde inte varit tydligare med de metodologiska liksom, bristerna kring generaliserbarheten i de här fynden, så att säga.
Jag skulle säga så här, eftersom du ändå ringer upp och frågar om den här artikeln, så är det uppenbart att vi kunde ha varit tydligare med det. Uppfattningen från vår sida var att vi var tydliga. Och sen tror jag liksom det beror också på hur man läser artikeln.
Men för jag tänker så här, ingenstans finns det i artikeln just det här, en mening som är så här, men man kan inte dra några generella slutsatser. Vi kan inte säga att åldrandet sker i skutt, så att säga. Alltså det finns ju inte i artikeln.
Nej, precis. Nu,
utan det står ju tvärtom att åldrandet sker i skutt.
Precis, nu, alltså, det som står i artikeln är ju, det blir ju, till slut blir det en fråga om semantik naturligtvis. Men vi använder ju formuleringar som indikerar och alltså det vi beskriver i den här artikeln är ju resultaten av den här enskilda studien. Och inte liksom den här studiens generaliserbarhet, vilket även ju den intervjuade forskaren är tydlig med att det behövs mer data och mer forskning för att kunna säga någonting om det här.
Tillbaka till Sara Hägg, forskare på Karolinska. Hon tycker att ett stort ansvar här också hamnar på forskargruppen. För trots att de i sin diskussionsdel lyfter fram svagheterna så fokuserar studien ändå på slutsatser de inte riktigt har täckning för.
Det finns ju någon form av medial logik som gör att det blir nästan svårt att uppmärksamma den utan den här generella slutsatsen. Eller det är en sån vanlig fälla medier ofta fastnar i, att men det här är spännande, det här är nytt, vi vill skriva om det. Och då behöver man liksom kanske dra på lite för att känna att så här, men det här förstår vår publik. Vad tänker du om den slutsatsen?
Ja, men jag förstår det. Men som forskare så har jag i princip alltid motsatt anfallsvinkel på något vis. Att jag tänker att om vi publicerar en bra studie, då vill man göra en pressrelease på det. Men man är väldigt, väldigt noga med att inte överdriva, att allting ska vara korrekt och att man ska förmedla ett budskap som når fram, som också är korrekt på något vis. Så därför kan jag tycka att det här har varit lite, att den här forskargruppen kanske inte riktigt har gjort sitt jobb där, tycker jag som forskare.
Sist här hörde vi Sara Hägg, forskare på Karolinska institutet. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått. I veckan gick tiden för remissvar till den stora public service-utredningen ut. SVT och SR konstaterar båda i sina remissvar att den 2-procentiga uppräkning som utredningen föreslår kommer leda till risk för nedskärningar av publicistiken. Detta då de står inför ökade kostnader för säkerhet och distribution. SR föreslår att kostnaden för utsändandet i FM-nätet ska lyftas bort från bolaget eftersom nätet i grunden är en beredskapsfråga när allt fler lyssnar digitalt. Flera, bland annat Linnéuniversitetet, påpekar också att utredningen är motsägelsefull när den både vill att public service ska prioritera egna kanaler och menar att det är en viktig kamp mot desinformation att deras journalistik finns på alla plattformar. Bland annat Internetstiftelsen vill att bolagens innehåll ska finnas på alla plattformar, medan andra, bland annat Schibsted-koncernen, applåderar att utredningen vill begränsa detta. SVT och UR har beslutat att dra sig ur samarbetet mellan public service-bolagen om bland annat ett gemensamt arkiv och bibliotek som används av alla tre bolagens journalister. Det här har väckt protester bland SR och SVT-anställda. SR vill enligt uppgift behålla någon form av arkivtjänst men utreder för närvarande hur det kan göras utan finansieringen från de två andra bolagen. Och nej, skådespelaren Ulf Brumberg äger inte varumärket Dynamit Harry och han kan inte hindra andra som vill skapa nya Jönssonligan-filmer från att använda namnet. Ändå har många medier i veckan påstått just det. Nyligen räddade Aftonbladets Oisin Cantwell ut missförståndet i en krönika. En krönika som, kan vi inte undgå notera, på sajten följdes av en artikel som helt byggde på den just avfärdade felaktigheten. Drönare hit och drönare dit, drönare över Arlanda hela veckan lång. Ja, i veckan händer det igen. Misstänkta drönare har skådats över svenska skyddsobjekt. Den här gången över Arlanda flygplats. Något som ledde till att flygplatsen fick stänga ner under några timmar och leda om ankommande plan till andra flygplatser. Men det tycks finnas en logik som gör gällande. En drönare kommer aldrig ensam. För 3 dagar i rad den här veckan har det kommit drönarlarm från just Arlanda. Och medierna, ja, de har inte varit sena med att surra med i drönarsvärmen. Men nu, i slutet av veckan, så återstår egentligen ingenting av de braskande rubrikerna som inledde veckan. Vad blir egentligen kontentan när bekräftade uppgifter blandas med rena spekulationer? Vilken roll spelar mediernas egna rapportering i viskleken som uppstår? Vi kan konstatera att ja, drönardrevet har i veckan gått igen.
Nu ska vi prata drönarhysteri.
Hysteri
om drönar. Precis.
Det här är Hans Livong, docent i militärteknik på Försvarshögskolan i Stockholm.
Nu gör jag slut på vanliga mjölken igen.
Överraskande pigg och munter, trots att han haft telefonen klistrad mot örat hela veckan när journalister sökt just hans expertis.
Jag har väl pratat med journalister ungefär 20-30 gånger per dag. Det har inte blivit så många publiceringar, men det har varit rätt många diskussioner både måndag, tisdag och onsdag.
Ja, i veckan blossade en ny drönarfeber upp i svensk medierapportering. Allt började i måndags.
Ja, i natt så stoppades all flygtrafik på Arlanda under några timmar efter att flera drönare observerats i närheten av flygplatsen.
Och sen, i tisdags, samma sak igen. Nya drönare som syns på natthimlen.
Ja, polisen har fått in flera uppgifter om att drönare syns över Arlanda flygplats även i natt.
Och så onsdag igen. Vad är det som händer egentligen?
För 3:e dagen i rad har det observerats drönare vid Arlanda flygplats.
Och snart svärmade det av drönarvinklar i medier. Konkreta fakta såsom att Arlanda fick stänga under några timmar blandades hejvilt med spekulationer och obekräftade uppgifter om vilka som kan ligga bakom och vilka instanser som utredde saken i Sverige.
Det blir ju väldigt många spekulationer. Det faktum att det knappt händer uppgifter går inte att liksom återkomma till i varje fråga, utan det kanske man säger tidigt i intervjun och sen kommer man in på vad skulle det kunna vara, hur skulle vi kunna tolka det här, och då blir det spekulationer.
Men jag tänker, det är väl egentligen inte så märkligt att medier går upp lite i spinn när en så stor sak som att Arlanda får stänga ner inträffar.
Ja, precis. Men det här är ju två olika saker. Det är ju väldigt tydligt och bekräftat att flygplan blev omdirigerade från Arlanda. Det är liksom inte obekräftade uppgifter, och det kan man prata om man kan prata om vad det innebär. Däremot spekulationer om vad det är för typ av drönare, vem som kan ligga bakom eller vad syftet kan vara, det är liksom en annan sak. Och då får man väl hålla sär de här två sakerna i storyn.
Ja, det blir något av en visklek. En soppa som kokas på en liten spik och som osar av främmande maktskräck.
Nej, men jag tror ju att det som då kallas det förhöjda säkerhetsläget och då att det är ett krig i Europa har förändrat hela diskussionen om försvar och säkerhet. Rysslands kopplingen och diskussionen om Ryssland ligger bakom eller om det är ett militärt hot som ligger bakom kommer mycket snabbare nu än vad det gjorde förut.
Och när det väl börjat svärma drönare i medierapporteringen så tycker Hans Levong att det lätt blir lite grumligt i bevakningen.
Jag skulle uppleva att det blir lätt så att en sak som är en spekulation, en intervju i någon media hakas den på i en annan. Och då får den där spekulationen lite större värde, så i alla fall min upplevelse när man är med i intervjun. Och då blir det lätt så att det som först var en spekulation blir som en obekräftad uppgift som sen kanske nästan i någon dag senare nästan kan upplevas i den färdiga intervjun som en bekräftad uppgift.
Vad kan det till exempel handla om?
Ett exempel här, det är ju egentligen Försvarsmaktens inblandning, där det då pratades om att det fanns obekräftade uppgifter om Försvarsmaktens inblandning. Jag fick då fråga, vad skulle det kunna vara för någonting? Jag gjorde en educated guess vad det skulle kunna vara för någonting, men det var ändå så att när jag till exempel pratade med finsk media, de hade tolkat den här Försvarsmaktens inblandning som en bekräftad att Försvarsmakten hade gjort faktiska utredningsåtgärder kopplat till det här, men något sådant finns inte bekräftat.
Enligt uppgift till Ekot har Försvarsmakten kopplats in, och flera experter vi har pratat med säger att det kan handla om att polisen har bett försvaret om hjälp.
Det här är källor som vi har att försvaret var inkopplat.
Maria Eksedler är nyhetschef på Ekot.
När de får in såna här larm, det är inget konstigt. De har säkert delat med sig de här uppgifterna till FRA och alla möjliga myndigheter.
Ekot med sin nattredaktion var tidiga med att berätta om det första drönarlarmet i måndags natt. Uppgifterna om att försvaret skulle vara inkopplade var de också först med. Något som försvaret själva inte bekräftat.
Att försvaret vill dementera det här, det handlar ju om att man vill ta ner det här larmet. Man vill inte att folk ska gå omkring och vara skraja, men de delar ju uppgifter hela tiden.
Men om någonting är då liksom en myndighetspraxis, är det verkligen en nyhet då?
Det kan man ju fråga sig, men jag tror inte att vår publik tänker som du och jag. Vår publik är inte journalister, vår publik har inte liksom den kunskapen om Säpo och försvaret och så vidare. Så då kan man ändå berätta det, och det var ganska återhållet gjort.
Men efter 3 dagar av drönardrev tog rapporteringen en tvärvändning. När det visade sig att polisen inte hade bevis för att en endaste drönare rört sig över Arlanda. Inte heller någon i flygledartornet ska ha sett drönarna. Det sades att det lika gärna kunde ha varit satelliter eller stjärnor som syns på septemberhimlen. I torsdags kväll meddelade också polisen att 2 av 3 utredningar som startats till följd av drönarlarmen nu läggs ner. Vad kan bli konsekvensen när både bekräftade och obekräftade uppgifter blandas i en rapportering?
Ja, jag har funderat en del på det där. En gång i tiden så talade man om att journalistik skulle vara konsekvensneutral. Jag tror inte riktigt vi befinner oss där just nu. Jag tror inte att så många medier gör så. Jag tror att de flesta redaktioner ändå tänker lite på konsekvenserna. Och låt mig säga så här, det är ingen lätt situation. Det är ingen lätt sak att bevaka. Men jag kan inte se att vi skulle kunna göra i något annat fall.
Men sen då när det visade sig att polisen inte kunde styrka att det rörde sig om någon drönare alls, att de här 3 dagarna av relativt intensivt drönarrapportering kanske bara handlade om att det var stjärnor eller satelliter som hade setts. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att larmen kom ju inte från massmedia. Det är ju inte vi som har hittat på det här eller valt att idag ska vi rapportera om drönare vid Arlanda, utan det är ju någonting hände vid Arlanda, trafiken stoppades. Det vore tjänstefel av oss att inte rapportera det och försöka ta reda på varför.
Jag tänker, blir det inte lite av ett självspelande piano när man rapporterar om misstänkta drönare att plötsligt så börjar alla se drönare?
Jo, det finns naturligtvis en risk med detta, och det var ju det som polisens operativa avdelning NOA så småningom kom med uppgifter om.
Ja, det här programmet kanske börjar låta lite som en gammal mackapär som hakat upp sig. För det här är faktiskt inte mindre än 3:e gången som vi på medierna gör reportage om mediernas drönardrev. För i januari 2022, i de ryska upprustningstiderna, ja, då råder också drönarfeber i Sverige. Drönare ska ha setts över ett kärnkraftverk och över Drottningholms slott. Och plötsligt så var det drönare överallt, åtminstone i medierapporteringen. Så här lät det hos oss i medierna i P1 då, för 2 år sedan.
I tisdags skickade Sveriges Radios Ekot flash på nyheten: ny drönare observerade över Stockholmsområdet under morgonen.
Men först om de många drönare som syns vid flera skyddsobjekt.
Det är viktigt att ha ett redaktionellt minne, ett journalistiskt minne, att inte bara tänka på nuet utan också minnas vad som hände då för ett par år sedan.
Vilken roll spelade ni i det drönardrev som uppstod då i medier?
Jag tror inte det var vi som drev på den här saken då. Jag tror inte att vi ingick i det drevet, men jag vet att det massmedialt var väldigt stort för ett par år sedan.
Mm. Skulle du säga, har ni lärt er någonting sedan 2022?
Jag tycker vi lär oss någonting hela tiden, men vi befinner oss i ett säkerhetspolitiskt känsligt läge, och det blir vi ju påmind om hela tiden.
Ja, för det här är ju ett skyddsobjekt också liksom.
Tillbaka till Hans Livong på Försvarshögskolan igen.
Jag tycker att det finns tydliga indikationer eller till och med kanske bevis på att när man har pratat om drönare i media så blir allmänheten mycket mer observant på drönare. Det får effekt att det skrivs om drönare.
Även Per Engström, sektionschef på polisens operativa avdelning NOA, sa i veckan till just Ekot att polisanmälningarna om drönarobservationer från allmänheten ökar dramatiskt när media rapporterar om drönare. Och han manade till lugn i drönarhysterin.
Det florerar ju oerhört mycket uppgifter nu i media, och de här uppgifterna tenderar mer att störa än att klargöra vad som har hänt.
De mer spektakulära aspekterna får mer utrymme än de ospektakulära. Så att på så sätt så finns det ändå att medierapporteringen, om man tittar på den totalt, kanske överdriver betydelsen av den sån här händelse.
Men vad är det då med drönare som är så förföriskt för medier? Att det blir något av ett drönardrev, drönarfeber, ja, sprider en drönarhysteri.
Potentialen i den här produkten är väldigt ny. Det finns massa saker man kan göra med drönare som man inte skulle kunna gjort annars. Och det här gör ju då att det, liksom, den plötsligt dyker upp i massa nya sammanhang. Och speciellt Ukraina-kriget har vi kanske kopplat ihop drönare med försvarsmakter och med ryskt hot och så vidare. Och då blir det ju liksom en sån koppling. Nu har någon sett en drönare i närheten av Arlanda. Och så drar man då kopplingen till krig och omvärldsläget. Och det där är ju också en sån svår fråga för en expert. Jag kan inte utesluta till Ryssland, men jag tror inte heller att det är precis sannolikt att Ryssland. Men det är ju verkligen att vi drar spekulationerna till sin spets. Jag kan inte utesluta någon, möjligtvis förutom mig själv, för jag vet att jag inte var där. Men allt annat är möjligt liksom.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Erik Petersson var producent. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.